Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Gigwatch-podden. Idag är jag här, Linnea, tillsammans med Filippa och två gäster.
Hej, hej.
Vi kommer prata om budföretag. Specifikt två stycken, AirMe och VLove, som har varit mycket i blåsväder i media på sistone. Och speciellt Arbetaren har gjort flera grävande reportage om dem. Så Julia och Pontus, ni ska få berätta mer alldeles strax. Vill ni presentera er själva?
Yes, Pontus heter jag. Jag är fackligt ombud för Solidariska byggare och Stockholms LS-fackförening.
Jag heter Julia Lindblom och är reporter och journalist på tidningen Arbetaren.
Kul. Välkomna till Gigwatch-podden. Vad roligt att ha er här.
Tack så mycket.
Ja, hur är läget med er?
Väldigt bra faktiskt.
Ja, nice.
Jag mår bra.
Du har haft ganska mycket att göra det senaste, har det känts som.
Ja, jag har grottat ner mig i ännu ett företag i budbranschen. I Stockholm. Men det här företaget är verksamt över hela Sverige också. Så ja, det har varit en del. Vi har så här på Arbetaren läsarfinansierade gräv när man liksom frigör arbetstid när en reporter kan jobba bara med gräv. Så jag har haft två sådana veckor och då har jag gjort två granskningar liksom, av två olika företag. Så det har varit intensiva veckor, men också jätteroligt.
Vilka företag är det du har granskat?
Det första företaget är ett företag som jag har granskat under lång tid. Men nu var det en ny granskning och nya underleverantörer som dök upp. Och det företaget är AirMe. Och det andra företaget som jag nu har granskat heter VLove. Och är också ett budföretag där man levererar varor med ellastcyklar.
Hur kommer det sig att du ville göra granskning av de här två företagen?
Nej, men jag har tyckt att det behövs en liksom grundlig granskning av budbranschen i Sverige och hur den ser ut och inte minst hur arbetsvillkoren ser ut för de tusentals migrantarbetare som arbetar i den här sektorn. Samtidigt så utger sig de här företagen lyfter gärna att de har en miljövänlig profil, att de är hållbara. Och därför valde vi också att döpa den senare granskningen till den gröna sista milen. Inte bara den sista milen. Den sista milen är den sträckan. Ett paket färdas från en logistikterminal till kundens tröskel. Det brukar kallas för last mile. Men även inom de här på företag som utger sig för att vara gröna och miljövänliga och hållbara så kan man hitta jättesvåra arbetsförhållanden. Och också på AirMe utger sig för att vara ett företag som har en miljövänlig profil och är fossilfria. Men tidigare granskningar vi har gjort har visat på att deras budbilar drivs på diesel och så det finns väldigt många stora paroller och ord, men som kanske inte säger så mycket om verkligheten.
Just det. Och när du säger budföretag, då är det liksom att de levererar varor. Är det liksom hem till folk eller är det till typ företag? Eller vad är det för grejer de levererar?
Alltså det är väldigt mycket hemleveranser. Det beror på, för de här företagen har jättemånga partners som de jobbar med. Och hur de här kedjorna ser ut. Det kan vara liksom väldigt många underleverantörer. Och Men det är väldigt många hemleveranser. Mm. Och jag tror inte att konsumenter alltid tänker på hur en vara kommer till tröskeln och, under, och hur den processen ser ut.
Det är en intressant skillnad mellan liksom de här Airme och Velo, eller hur man uttalar det, företagen och typ Volt eller Foodora eller så, som också gör hemleveranser med grejer, liksom mat eller paket i vissa fall, tror jag. Men då är det ju liksom kanske uppenbart för kunden att man beställer en leverans, att det är ett matbud som kommer, och man, de flesta kanske känner till att det inte är en minst sagt inte en schysst arbetsmiljö liksom. Men om man beställer någonting från Amazon, för att det är så jag har förstått att det funkar, typ jag beställer någon skit på Amazon och sen så kommer det till mig inom 2 dagar, och då är liksom den sista delen av den transporten är just de här cykelbudsföretagen.
Det är inte alltid, om, inte alltid cykelbud, det kan också vara budbilar liksom. Det beror på vilken underleverantör som kör leveransen. Men just i Stockholm så har det, och i Malmö, Göteborg, Köpenhamn har det här företaget Velo. Men det finns andra liknande företag också som, där buden arbetar med ellastcyklar och containrar där varorna ligger.
Just det, men Velo har bara cykeltransport, de har inga bilar, eller?
Nej, Velo har också tagit fram en elastcykel som heter Armadillo. Och som blev väldigt omskriven och hyllad när den lanserades.
Men det är liksom, det är ingen vanlig cykel, utan när man ser den så är det liksom man, det är, föraren liksom nästan ligger ner och trampar liksom lite så bakåtlutad, och så är den väldigt stor. Ja, men som en liten container som sitter bak till. Så det är inte som när man tänker typ ett Foodora cykelbud som har en liten box med en liten söt låda typ med något pommes frites eller något i. Utan det här pratar vi liksom att man lastar på ganska många paket eller vad det nu är i den här jättestora boxen som de har.
Ja, och det kan också till och med vara 2 containrar. Så att många, när jag intervjuar anställda på det här företaget, så vittnar de om att det är väldigt tunga leveranser. Det finns något som heter semi-bike. Och då är det 2 containrar istället för 1. Och det här företaget har heller inte trafiktillstånd.
Vad är trafikstyrelsen? Vad behöver man?
Man behöver det för att få köra yrkesmässig trafik. Men just Velo har inte ett trafiktillstånd hos Transportstyrelsen, yrkestrafiktillstånd. Fastän att de här fordonen är väldigt tunga och svårmanövrerade. Och att det ändå handlar om yrkesmässig trafik där man tar sig från punkt A till B. Man levererar varor. Men eftersom att det är en cykel som inte är motoriserad på samma sätt som andra fordon, så räknas det i dagsläget inte som yrkesmässig trafik. Men däremot är ofta lasten lika tung som den som är i budbilarna.
Jag tänkte säga det. Har du någon aning om liksom, en fullastad sån cykel inom citationstecken? Hur mycket kan den väga när de är ute och kör?
Företaget själva säger att de har regler kring att det bara ska och väga 25 kilo. Men när jag pratar med förare säger de att ofta är det mycket tyngre leveranser. Och särskilt fruktleveranserna är jättetunga. Selfie-kassar är tunga. Och djurfoderpaket är tunga. Och Amazon-paket är tunga. Så att ni kan ju själva föreställa er kanske. Och om man sen har 2 containrar på en sån här cykel så är det väldigt tungt. Och det är ju också så att man har olika fysiska förutsättningar som arbetare. Så att för någon kanske det här är lättare och leveranser att köra. För någon annan är det tyngre. Men Det är ändå inte, det är ofta provisionsbaserad betalning också. Så att på det sättet så kan man få olika betalt beroende på hur snabbt man orkar arbeta.
Men är grejen liksom att vi love, eller hur man nu säger det, de har liksom skapat en cykel som är så lik en bil typ som det går egentligen, att den är så, det är som en cykel men den är så, den är skitstor och skittung och körs liksom ute i gatan precis som en bil och används som en bil. Varför har man de här fordonen? Liksom varför har man inte bara en skåpbil typ?
Alltså V-Love har ju det här, den här cykeln är ju miljövänlig på ett helt annat sätt än budbilar, så att men som sagt och den kan röra sig i trafiken i staden på ett annat sätt, för den åker på cykelvägar till exempel, så att det blir en annan rutt för en budbilarna skulle ha gjort. Men för den skull så är det ändå yrkesmässig trafik, anser jag, eftersom att det är arbetare som gör de här leveranserna och under väldigt tuffa villkor.
Men jag tänker, så att USPen, eller man ska säga, för V-Love är alltså, de är jättemiljövänliga, men vad är liksom baksidan av det här som du har granskat? Vad är det som har kommit upp när du har pratat med förarna?
Förarna som jobbar på Vilo är inte anställda direkt av Vilo. De är anställda av ett systerbolag till Frilans Finans. Och de har fasta anställningar med en månads uppsägningstid. Men det här anställningskontraktet har jag visat för arbetsrättsjurister och experter som säger att det är olagligt. Det bryter bland annat mot semesterlagen. Det bryter också mot arbetstidslagen när det kommer till schemaläggning. Det är också väldigt låg grundersättning på 101 kronor i timmen, tror jag. Jag har inte den exakta siffran, men en dryg 100-lapp i timmen. Det här systerbolaget i Frilans Finans som heter Invoicery Business har också inte tecknat kollektivavtal. Och buden är alltså formellt anställda för Frilans Finans systerbolag. Det är inte bara buden på V-Love utan också buden på Volt som är på det här företaget. Men de arbetar med V-Love elastcyklar, och V-Love i sin tur har kunder som Apotea, som Airme, som Selfie och så vidare.
Men vadå, så de har liksom någon slags bemanningsföretag-lösning, eller vad ska man kalla det? Vad är din tolkning?
Ja, de är ju liksom anställda på Frilans Finans systerbolag Invoicery Business. Det är väldigt många arbetare som jag intervjuar också som har haft problem med sina löner. Och att de bollas också mellan de här två företagen. Och jag tror också att det inte är så många som vet att Frilans Finans har det här systerbolaget som bedriver budverksamhet. De flesta kanske kopplar det till, jag vet inte, kultursektorn kanske. Och
exakt.
Att få hjälp att fakturera för uppdrag. Men
jag tänker på så här, grafisk design människor som gör någonting och sen fakturerar med Frilans Finans. Och det kan tänka mig en väldigt mycket mer tacksam vibe att ha som sånt här företag än att vara så här, vi har också det här sinnessjuka bemanningsföretaget där människor inte får ut sin lön typ.
För vad säger V-Love själva? Alltså, så här, vad är deras motivation till att de som jobbar inte är anställda av dem själva?
Um, Ja, alltså det är också en... I den här branschen jobbar också väldigt mycket migrantarbetare. Mm. Och också väldigt många internationella studenter. Mm. Som är en grupp som är väldigt utsatt i gigekonomin.
Mm.
Och idag kostar det kanske 150 000 för att plugga ett läsår i Sverige. Om du kommer från ett land utanför EU. Vilket är jättehöga liksom, terminsavgifter. Och samtidigt ska man klara och betala hyran.
Mm.
Och så de här studenterna liksom hamnar ofta på de här budföretagen.
Mm.
Och kanske inte heller vet sina rättigheter. Precis som att många migrantarbetare inte vet alltid hur deras rättigheter ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Och det gör också att det här upplägget med att man inte att man är anställd av ett annat företag. Det kanske hade. Det är många som inte ifrågasätter det på samma sätt, tror jag.
Så det kanske är lite att vila gör det för att de kan, typ, att de inte behöver motivera det för att det är liksom inte kommit upp i ljuset, eller?
Mm. Exakt, men för det när man läser de här grävet som du har gjort och granskningen i Arbetaren så slås man ju av alltså, eller det, min tanke är så här, inte det här typ ekonomisk brottslighet. Alltså man kan väl inte starta ett företag, börja bedriva en typ av verksamhet, skita i att betala ut alla löner och även skatt vad det verkar i vissa fall, liksom konka företaget med 4 miljoner i skuld. Sen startar i mångt och mycket typ samma personer.
Men gud, det här har jag missat. Är det Vilav som har gjort det här? Eller vilka är det som har gjort?
Ja, men i en artiklarna så gick man igenom typ lite så här företagsstrukturen-ish. Och det tyckte jag var så jävla intressant. För då kom det bara upp så här sjukare och sjukare namn. Det är också kul med de här företagen. De kan inte ha normala företagsnamn.
Ja, nu pratar vi nu kanske om underleverantörerna till Airme.
Precis. Liksom.
Där har det varit, där är det ett myller av underleverantörer. Och där har både Arbetaren men också Dagens Industri granskat hur de här uppläggen ser ut bland underleverantörer. Där det också är en del planerade konkurser. Så att ett företag startar... Och senare får man över bilar till ett annat företag. Det går i konkurs. Anställda får inte ut sina löner. Och de är också väldigt liksom, arbetslivskriminella. Och det här vet jag inte om också. Stockholms LS har också haft hand om många fall med migrantarbetare som inte fått ut sina löner när företag går i konkurs.
Mm.
Pontus, vill du berätta lite om det?
Ja, vi har haft kanske 10 medlemmar som har jobbat för underleverantörer till Airme.
Mm.
Och blivit lurade på lön. Mellan 1 och 2 månadslöner kan man säga.
Mm.
Men och vadå, om jag har jag hängt mig rätt i att Airme i sin tur är en underleverantör till Vilav? Eller?
Airme är som en kund till Vilav som liksom Vilav kör ut Airmes leveranser.
Okej, så det är liksom, vi har en underleverantör och sen Airmes andra underleverantörer är de här skitskumma företagen som, vad är det för personer som driver de här underleverantörerna? Vet man någonting om det?
Det är nog Julia som vet mest, men min uppfattning är att alla har kommit in på samma sätt via en kille typ. Och han i sin tur känner massa människor som har de här underleverantörerna. Men de flesta underleverantörer är fasader i praktiken. Utan de flesta arbetsleds och så av 1 eller 2 personer.
Mm. Det är, men det här är liksom en Pontus. Är inte det här olagligt att ha det på det här sättet?
Jo, det här att man har en reell arbetsgivare liksom, som använder företag som fasader. Liksom. Det är nog olagligt. Mm. Men den här modellen, den verkar ju inte vara olaglig, så att man lägger ut det på underleverantörer och så.
Mm.
Då är de ju arbetstagare gentemot underleverantörerna. Och det är ju ett helt vanligt fackligt ärende. Liksom. De har varit anställda av en underleverantör och vi försöker driva in lönen av underleverantören.
Mm. Vill du berätta lite mer om något av fallen? Typ, hur har det, vem har varit medlemmen? Hur har det gått? Vad har varit problemen? Har det skilt sig åt från andra fall ni har i liknande sektorer?
Det är likadant som typ alla migrantarbetarärenden på så sätt att de kommer till oss och säger att de inte har fått lön.
Mm. Det är steg ett liksom.
Mm. Och sen är det ganska likt på så sätt att det finns ofta en arbetsgivare. Eller åtminstone några kandidater till arbetsgivare som man kan med lite detektivarbete liksom, peka ut. Mm. Men sen är det ju, skiljer de sig väl från till exempel byggarbetare och städarbetare, att de är inte lika väl organiserade som migrantarbetare i de branscherna.
Mm.
Så de har kanske lägre tålamod än andra medlemmar. De är mer serviceorienterade än andra medlemmar och vill ha typ resultat innan de betalar sina medlemsavgifter och sånt. Så på så sätt har de varit lite annorlunda skulle jag säga. Sen är de väl också mer besvikna med rätta för att det har varit så mycket svårare att vinna deras ärenden.
Okay.
Än hur lätt vanligtvis är att vinna ärenden i byggbranschen till exempel.
Och varför har det varit svårare att vinna deras ärenden om de är lika?
De använder flera taktiker som jag tycker är väldigt bra. Jag blir nästan lite imponerad faktiskt av fienden så att säga. Men dels så håller de sig undan. De kanske har målvakter i styrelsen. De kanske bor på en annan adress än där de är folkbokförda. Och det gör att alla våra fackliga rättigheter, de bygger lite på att vi kan bevisa att den här motparten har sett att vi har begärt förhandling.
Just det.
Det är liksom en tråkig detalj, men vi lägger ganska mycket energi på det. För att de kan annars säga, det här har man ju skräpposten, eller jag läser inte min mail, eller något sånt. Liksom.
Mm. Önskar att det funkade på andra grejer också. Så slipper betala skatt, typ, om man inte öppnar breven från Skatteverket.
Verkligen. Mm.
Och det funkar faktiskt.
Mm.
Så att så länge vi har en väldigt svag förhandlingsposition om inte vi kan visa att den här begäran om förhandling har nått fram till dem. Det är ett steg. Och sen ett annat är det här med konkurserna såklart. Så att de sätter i system och går i konkurser. Vanligtvis om man inte kan förhandla, då kan man gå vidare till domstol.
Mm.
Men det är ganska värdelöst att stämma ett bolag som är på väg att gå i konkurs. För man kan liksom inte vinna mot ett bolag som är i konkurs. Och det är en sån lång process. Om vi skickar in en stämning, då kanske det tar 3-4 månader innan det händer något. Liksom. För de måste ju också få tag på dem och bevisa att de har sett att vi har stämt dem. Så under hela den här långa tiden så kan de gå i konkurs. Och då spelar det ingen roll om vi vinner.
Okay, för vad är det som händer när de går i konkurs? Är alla pengar borta då bara? Eller?
Det beror på. Det kan nog Julia svara på. I byggbranschen så är de flesta ganska duktiga och har tömt allting. Så då är det liksom noll kvar när bolaget är i konkurs. Ibland så är det lite mer förhastat och då finns det fortfarande tillgångar kvar.
Mm. Men
jag tänkte också flika in alltså, i byggbranschen. Jag tycker också, även om man pratar om budbranschen och gigekonomi, så tycker jag att det är värt att göra paralleller till andra branscher. Liksom där migrantarbetare är väldigt utsatta, som i byggbranschen till exempel. Och där kom det 2018 en lag om entreprenörsansvar. Där arbetare till underleverantörer som inte fått sin lön i tid kan kräva ut dem från huvudentreprenören. Och även om arbetslivskriminalitet fortfarande är ett stort problem inom bygg, så finns det ett sätt att utkräva ansvar.
Mm.
Men det här gäller ju inte i budbranschen på samma sätt.
Mm.
Och Airmys bud är på det sättet rättslösa, att de inte kan, alltså som Pontus berättar och som jag erfar när jag intervjuar källor, att det är jättesvårt att få ut sina löner även, och även den fackliga vägen. Och samtidigt när de här företagen går i konkurs så blir det också en nota för den statliga lönegarantin. Och i förlängningen för skattebetalarna. Så att, ja.
Men det leverantörsansvaret, det innebär liksom att om det här hade varit i byggbranschen, om en underleverantör hade så skitit i att betala ut lön och konkar, då det företaget som anlitat den leverantören, då är det liksom deras problem att lösa, eller?
Ja, nästan så. I byggbranschen kan man göra det. Men man måste göra inom 3 månader.
Okej, ja.
I vissa av de här fallen hade det ändå inte gått, även om man hade utvidgat det.
Och så måste de läsa sin mailkorg.
Ja,
eller något.
Precis. Men, vet vi inte, för det är aldrig någon som har gått hela vägen med ett sånt här entreprenörsansvar. Så.
Men,
troligtvis, ja.
Men i transportbranschen då är det liksom, om underleverantören konkar, då kan de bara vara så, oj, men tråkigt. Det är inte vårt fel, för att det är vår underleverantör. Eller?
Ja, det är det liksom som har skett nu. Att det har varit ett myller av underleverantörer. Varav många också har varit... Liksom, alltså vi skriver mycket om liksom arbetslivskriminalitet. Alltså när det är såna här konkursupplägg som vi har pratat om. Och arbetare jobbar också under väldigt farliga villkor. Och med otroligt låga löner och får betalt per utkörning. Det handlar inte om timlöner, utan låg ersättning för långa sträckor. Men samtidigt, det här tycker jag också är viktigt när man pratar om gigekonomi och Airmes underleverantörer, så jobbar ju buden fortfarande med Airmes teknik och applikationer. Och arbetet fördelas och mäts ändå med Airmes teknik. Ja, så att det är också viktigt att ha med sig.
Precis, de står fortfarande för en del av liksom arbetsredskapen i form av teknik typ. Hur ser det ut med andra arbetsredskap? Hur ser det ut med skyddsutrustning, kläder, hjälmar, sånt där?
Ja, det här är ju också, om jag går tillbaka till den senaste granskningen av VLOW. Jag har intervjuat jättemånga anställda. De vittnar om att de inte får tillräcklig arbetsutrustning. Så de måste köpa sin arbetsutrustning själv. Mm. De jobbar också med sina privata telefoner som fortladdar ur. Så de måste också köpa tillbehör ofta till den här telefonen. Och det här är också ett säkerhetsproblem också.
Jag läste en av de där intervjuerna, eller om det var någon forumtråd. Att VLOW hade något forum liksom för de som kör ut. Där det var någon som hade frågat efter, så skulle vi kunna få regnponchos typ, för att det är så, det har ösregnat hela dagen på jobbet och man blir liksom helt jävla dyngsur av att liksom sitta. De här cyklarna har ju liksom inget tak eller något sånt, utan man sitter ju bara direkt i regnet med någon sån tunn skaljacka eller något sånt, antar jag. Och att VLOWs om det var HR eller liksom deras representanter hade svarat att det är ju inte så miljövänligt om vi skulle hålla på att dela ut regnponchos. Vi diskuterade det, men vi kom fram till att det är inte bra för miljön. Så det blir inget. Och det tyckte jag också var en så sjuk grej också, som kanske knyter an lite. Vi har ju haft flera poddavsnitt nu som handlat om liksom klimatfrågans koppling till gigekonomin och en del liksom kring greenwashing och liksom hur delningsekonomin används för oss att greenwasha exploatering. Och när ni beskriver liksom hur VLOW funkar, så känns det verkligen som att de på något sätt har hittat det sämsta av så klimatlösningar. Alltså alla lösningsdelarna är liksom bara på bekostnad av arbetaren. Att det är så tråkigt och dåligt med bensinbilar. Istället har vi en jättetung lastcykel som man så måste cykla på, och så knäna blir typ förstörda för att man lastar dem så tungt. Men det är i alla fall inte fossilt bränsle. Mm. Och så, åh, tråkigt med regnponchos. Folk får betala, vi tänker inte köpa riktiga jackor heller, utan så folk får köpa regnkläder själva. Att det är en sorts, en form av hållbarhet som bara är på bekostnad av de som arbetar för företagen.
Mm. Det känns ju som att, eller det som du liksom nämnde i början, att det är ju någon som verkligen plattformsföretagen har hittat som sin nisch, känns det som. Alltså också härstammar från så, vi är en del av delningsekonomin, vi delar på resurser som finns tillgängliga i vårt samhälle. Vår resurs råkar vara din arbetskraft, den ska vi nu dela på, broderligt och systerligt, på ett miljövänligt sätt. Liksom. Så bara, kan vi snälla få runt morgon? Så, nej, det är inte riktigt vår vibe.
Hållbarast är att jogga runt med alla transporter på ryggen, typ.
Exakt.
Är det något ni vill att vi hinner prata om ordentligt som vi inte har nämnt?
Jag tycker det är intressant med de här gränsdragningarna liksom, mellan arbetstagare och egenanställd och arbetstagare för en underleverantör.
Vill du utveckla vad du menar, Pontus?
Ja, men alltså egentligen i arbetsrätten då kan man ju bara vara två saker. Antingen är man anställd eller så är man egenföretagare. Om man liksom tar betalt för att utföra arbete åt någon annan. Så i arbetsrätten finns inga gråzoner, men i verkligheten finns massa gråzoner.
Mm.
Och när jag jobbar med de här ERMI-fallen så känns det som att de har hittat precis rätt. Jag skummade också den här av Transport versus Fodora domen, några år gammal tror jag. Mm. Och där kändes det också som att de hade hittat exakt rätt liksom. Alltså ur ett arbetsköparperspektiv liksom, för att undvika arbetsgivare.
Vill du förklara lite kort vad det var för dom mellan Transport och Fodora?
Jag trodde ni skulle kunna göra det. Jag har så dålig koll på gig-ekonomi.
Quizza dig på om du kan domen.
Nej, men det, som jag tror att det var så att Transport gjorde en sån här. Vi menar att de har varit anställda av Fodora och Fodora därför borde ta det här eller det här arbetsgivaransvaret.
Mm.
Men Fodora vann för att de lyckades visa att det här uthyrning, bemanning eller vad man nu ska kalla det är en arbetsgivare.
Ja, men var det det fallet där det var någon som var anställd av något företag som hette typ Pay Salary eller något sånt, men de körde ut mat åt Fodora?
Mm.
Och så var Fodora så, nej, det här är en pay salary anställd som...
Ja.
Så vi, det är typ bemanningsföretag och att de tog det till rätten och så fick Fodora rätt.
Mm.
För det låter ju väldigt likt det här upplägget på Vilav med, vad heter de, invoicery...
Invoicery business.
Otroliga icke-namn på företagen. Mm. Och där känns det också som att det blir ännu mer meta på något sätt. Att folk är anställda av invoicery business... Och så jobbar de åt Vilav och sen är Vilav leverantör åt ERMI som levererar grejer åt Apotea eller vad fan det är. Det är, liksom, det är så många led av folk som eller så här, företag som inte är, har något ansvar.
Mm.
Det är också smart. För att ju längre de här kedjorna blir desto lättare är det att spara kostnader längst ner.
Ja, för finns det något man kan göra fackligt? Alltså så här, har SAC kunnat liksom, angripa den här grejen på något sätt? Eller vad?
Nej, inte på ett sätt som liksom kan bidra till ökad organisering och så. Det är klart att vi kan ju vänta på att de här bolagen går i konkurs och sen få ut statlig lönegaranti.
Mm.
Men det är liksom kanske den tråkigaste formen av fackligt ärende. För att det finns, då är det, liksom, är det typ staten som är antagonisten och det är skattebetalarna som får stå för lönen. Så det är någonting helt annat än att bygga makt mot sin arbetsköpare.
Exakt. Det blir ju snarare att de offentliga medlen används för att liksom bail out dåliga arbetsgivare.
Mm. Det är nog kanske den kritik mot Sverige jag oftast hör från våra migrantmedlemmar. Att hur kan det vara så här lätt i Sverige egentligen att bara konka, byta ut styrelsen och sen undvika allt ansvar.
Och samtidigt blir migrantarbetare väldigt utsatta när det kommer till exempel det här lönegolvet som introducerades för att få arbetstillstånd i Sverige. Mm. Har också liksom nu har man ju höjt försörjningskravet från, ja, det ska höjas ytterligare till 2025.
Det var ju det jag pratade lite om för några avsnitt sen också med Sonja från undersköterskeupproret. För att de här 28 000, då skulle det vara typ 80% av en medellön. För att det hävdades att om man tjänar under det, då tjänar man inte tillräckligt för ett värdigt liv, typ, eller vad det var.
Mm.
Och då alla undersköterskor liksom, som var fackligt aktiva, pekar ju då på att okej, men det här, typ undersköterskor tjänar ju mindre.
Mm.
Så ingen undersköterska kan försörja sig, eller vadå? Och nu har de då höjt det ytterligare liksom, till, vad skulle det vara, 33 000?
33 000.
34 tror jag till och med.
Ja.
Alltså, det är också att,
det är
att migrantarbetare med arbetstillstånd, dels när jag gör intervjuer upplever jag att många också kan vara rädda att protestera mot sin arbetsgivare eller gå med i facket för att man är rädd att förlora jobbet och därmed sitt arbetstillstånd och sin trygghet i Sverige. Så redan där är man också väldigt utsatt. Och den fackliga organiseringen har väldigt mycket utmaningen när det kommer till att amen, organisera den här gruppen också, som också kan vara rädda att protestera för att man är rädd om sitt jobb. Och så är det också när jag gör intervjuer i budbranschen på företag som Vilov. Några källor har valt att vara med namn, men många är anonyma för att de är väldigt rädda att förlora jobbet. Och
såklart.
Ja, och, sin, och det är också väldigt svårt att få andra typer av jobb för den här gruppen av internationella studenter till exempel.
Mm.
Så där har också den fackliga, alltså det finns väldigt mycket utmaningar för facken att tänka på när de organiserar den här gruppen, att inkludera dem. Och när det kommer till det här lönegolvet, då är det ju att löner sätts av staten. Och det går ju helt emot den svenska modellen.
Mm.
Så att det är också en kritik som många framför nu. Att varför gäller den svenska modellen inte migrantarbetare i den som drabbas av det här lönegolvet?
Exakt. Men Pontus, du var inne lite på, alltså förutom att så migrantarbetare generellt, alltså så att det kan finnas utmaningar med organisering, att också just kombinationen transportbranschen liksom och migrantarbetare, att det är det liksom. Tror du att det är den svåraste branschen att organisera?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det behövs bara någon med cred som pratar rätt språk typ, så kan man organisera även det. Det är lätt att tänka så här, varför har byggbranschen gått så bra? Jo, men för att byggarbetare träffas varje dag och sådär. Men jag tror inte så mycket på det egentligen. Jag tror att det snarare är så att det har funnits organisatörer som pratar ryska, som pratar spanska, som har erfarenhet av byggbranschen. Och alla andra som jag till exempel som har kommit efter det, vi glider bara på det liksom. Så skulle det komma någon dedikerad organisatör, kanske själv migrantarbetare från den här transportbranschen, då skulle det kunna växa också tror jag.
Är det liksom språket som är nyckeln och nätverket, typ, eller?
Ja, det som gjort att vi lyckas så bra, det är dels språket. Dels personliga möten. Migrantarbetare tenderar att vilja ha personliga möten med förhandlare. Så mer än liksom svenska fackmedlemmar. Det är också det här med karenstid. Alltså att man ska kunna få hjälp med problem som uppstod innan man blev medlem. Så det finns några hinder liksom för att organisera migrantarbetare generellt. Men vi har i princip rivit ner all de hindren. Och det som återstår då, det är folk som är skickliga på att organisera och som migrantarbetare litar på.
Gud vad spännande. Nej, men för annars så känns det, eller särskilt när man pratar om gigekonomi, så känns det ofta som att det pratas om att, så, att man inte träffas. Man har ingen gemensam arbetsplats. Typ. Alltså, så här, då, ja, då kommer det bara, det facklig organisering är omöjligt typ på grund av det. Vilket ju också inte är sant om man kollar på andra länder. Att Sverige är ju på något sätt unikt i att ha så lite organisering av gigarbetare. Förutom kanske taxiunionen som är värd att nämna.
Verkligen.
Som undantag liksom, som ändå också på något sätt har angripit den här sitsen med att inte räknas som anställda av företagen de jobbar för. Det är ju väldigt likt V-Love och allt sånt. Men jag tänker, Julia, du nämnde lite i förbifarten att de här Invoicer Business, de både Volt och V-Love använder de här. Vad tror du att det beror på? Har du någon teori?
Alltså det kommer ju hela tiden till den här frågan om arbetsgivaransvar och ansvar för anställningar och arbetsmiljö. Att de här företaget tar ju inte arbetsgivaransvaret. Det är väldigt mycket kapital som investeras i den sista milen. Men många av de här företagen går ändå back. Och personalkostnader är dyrt. Och arbetsutrustning och kostar. Och det är liksom också väldigt dåliga arbetsförhållanden också för att man sparar in på kostnader. Och man tar inte arbetsgivaransvaret. Nej. Alltid för också den bemärkelsen att man då inte tar ansvar för alla kostnader som kommer med att ha anställda. Som har rätt till skäliga löner, som har rätt till utrustning.
Någonting som, jag vet inte om vi hinner gå in på det, men vi kan... Jag kan säga så här, någonting som jag tyckte var intressant när man läste de här artiklarna. Det är ju ett flertal i Arbetaren där ni också har liksom bett om kommentar från typ företagsledarna och sådär. Och så på frågan, hur ställer ni er till att skaffa kollektivavtal? Så säger de typ så här, ja men det är inte vi, det är vi positiva emot. Så länge det är i arbetarnas intressen de skrivs och inte av typ ideologiska skäl. Vilket jag tycker var ett så jävla talande svar typ. Och det säger mycket om liksom hur så här, vi svenska modellen i Sverige har tjänat oss väl, som sossar brukar säga, och det är ju helt sant, men den är inte värd någonting om inte avtalen är bra och om avtalen inte upprätthålls liksom. Så därför kan de här arbetsgivarna, eller de är inte arbetsgivarna, men de här företagsledarna kan sitta och säga så här, vi älskar kollektivavtal. Det har vi inga problem med. Så länge de inte är ideologiska. Alltså, så länge vi inte skriver någonting om arbetarnas rättigheter i dem.
Ja, men jag tänker också, det är väl lätt för Vila att säga att de är för kollektivavtal om de inte har några formellt anställda. Alltså, så här, vem ska de ens teckna kollektivavtal med om nu alla som cyklar åt dem är anställda via Invoicer Business? De kanske känner att de sitter på det säkra där. Liksom. Och bara, ja. Det är bara, kom hit, facket. Vad fan ska ni göra?
Och sen bara för att det finns ett kollektivavtal så betyder inte det att villkoren är bra automatiskt. Nej. Det är jätteviktigt när man pratar om budbranschen, lagerbranschen. Det är också mycket frågor om övervakning och digital övervakning vi ser idag i arbetslivet och liksom och inte minst i byggbranschen har vi, alltså Pontus kan prata om det här liksom, men så många företag som har kollektivavtal men ändå inte där arbetare arbetar under slavliknande förhållanden.
Precis. Falska kollektivavtal brukar man säga. Man har kollektivavtalet mer för att det är ett krav typ för att komma in på de finaste projekten och så. Men så länge liksom 95% av arbetarna inte ens vet vad ett kollektivavtal är så är det väldigt lätt att strunta i det.
Spännande. Har vi någon sista grej vi vill ta upp?
Ja, men jag skulle gärna... jag tycker alla ska läsa de här granskningarna och läsa de här berättelserna från anställda på Airme och Vilo. Det är jätteviktigt. Mm. Och det är inte för att jag har skrivit det som jag vill, utan det är för att de här rösterna hörs inte idag. Och vi pratar inte tillräckligt om de här frågorna. Och samtidigt efter pandemin såg vi ett konsumtionsskifte när e-handeln ökade med 400%. Och vi ser allt fler såna här... vi ser många budföretag med gigupplägg, men där migrantarbetare är de som betalar priset för de här snabba leveranserna direkt till dörren.
Tänker jag avslutande ord.
Eller jag är avslutande en jättekort fråga. Julia, har du några andra gräv på gång? Vad blir nästa grej?
Nu håller jag på... Jag ska skriva om Zalando igen. Men jag håller på med ett större projekt också igen om lagerbranschen och budbranschen. Så att därför är det mycket den här. Men innan har jag skrivit väldigt mycket om lönegolvet. Och hur det slår mot kvinnor i städbranschen och restaurangbranschen bland annat. Jag ska ta också typ 3 månader tjänstledigt från arbetaren. Sen är jag tillbaka igen. Och då ska jag jobba med de här mer djupgående granskningar av bud och lagerbranschen. Så, ja.
Alla som lyssnar får gå in och läsa de här artiklarna och gräva på arbetaren. Man kan skaffa en prenumeration om man inte redan har en. Annars, tack för att ni kom och gästade vår podd, Julia och Pontus.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Ja, det var jättekul att ha er här. Och Linnea, tack för idag.
Tack för idag.
Ha det bra. We'll be right back.